Radio Mises 73 avsnittet, även känt som andra avsnittet om styrelseskicket. I vår jakt på de ideologiska rötterna har vi grävt upp John Lockes klassiska verk om statsskicket och finner att han var förvånansvärt libertariansk. På ett sätt som sannolikt endast var möjligt just för att statsskicket var mycket ifrågasatt under hans livstid i Storbritannien. I Mises-studion, Hans Hobbes och Klaus Calvin. Hej Klaus!
Tjena Hans! Gott nytt!
Får jag kalla dig Klaus Calvin?
Ja då, kan du föra om det känns bra.
Det är ett skämt jag blev varse nyligen. Calvin and Hobbes är ju en amerikansk tecknad serie.
Kalle Hobbe va? Svenska.
Ja, precis. Vad ingen har tänkt på är att det här är ju, det ena är ju en 1500-tals kristendomsreformatör och det andra är naturligtvis Thomas Hobbes, författaren av Leviathan. Vad det riktigt betyder har jag inte riktigt förstått, men så är det.
Har du någonting med deras personligheter att göra? Vem är tigern?
Tigern är Hobbes, den alltså Thomas Hobbes, den,
ja,
sura författaren som sa att ja, enväldigt var nödvändigt.
Mm. Ja, vi får fundera på det där. Om någon har tips på vad detta kan betyda, denna upptäckt, så dela gärna med.
Eller så kanske jag misstar mig och tror att det är någon helt annan Calvin, någon helt annan Hobbes. Personen som försökte förklara det här för mig för några veckor sedan lyssnar för övrigt på podcasten, så att han kan ju få förklara vad jag har missförstått.
Mm.
Ha. Den som inte hängde med, så är det alltså John Lockes berömda andra avhandlingen om statsskicket vi ska tala om. Och just det här med andra, det är ju så att det var ju två delar. Om jag läser titeln på engelska kanske folk förstår lite bättre. Den går så här. Two treatises of government, or two treatises of government in the former, the false principles and foundations of Sir Robert Filmer and his followers are detected and overthrown. The latter is an essay concerning the true original extent and end of civil government. Och den första delen, som alltså är ett vedläggande av Robert Filmers teori om staten, är ingen som någonsin läser längre, för den är ganska ointressant. Utan det är den andra delen där han förklarar vad just han, John Locke, anser att staten är och inte är, som alla läser och som har blivit klassisk. För att göra lite tydligare, Robert Filmer var en annan skribent som försökte förklara att den enväldiga monarken alltid hade rätt, och det var en gudomlig princip och det gick inte att säga emot. Och det är just det John Locke gör, han säger emot alltså.
Mm.
Och det är alltså John Lockes andra avhandlingen om styrelseskicket vi ska prata om. Men innan det, veckans Mises.
Mm.
Som här är en... Ja, det här är ju en som vi har dragit förut, det är en av de klassiska Mises-citater vi brukar dra. Men det har gått några avsnitt sen sist, så vi kan dra den igen. Så att jag tänkte att Klaus får dra den, helt enkelt.
Vad heter det? Upprepning är kunskapens
moder. All inlärningsmoder, kanske.
Ja,
jag vet inte.
Mises säger: rätten till självbestämmande vad gäller medlemskapet i en stat innebär sålunda att närhelst invånarna av ett givet territorium, om det var en by, ett distrikt eller en eller flera distrikt, låter det bekänt genom en fritt genomförd omröstning att de inte längre önskar vara del av den stad som de tillhör vid den tiden, så måste deras önskemål respekteras och följas. Det är det enda rimliga och effektiva sättet att förhindra revolutioner och internationella krig.
Ja, det här är alltså liberalism, sidan 79 för att vara exakt.
Man förespråkar alltså här fullständig rätt till utträde.
Ja.
Som också finns i svensk grundlag. Du har rätt att, vad heter det, föreningsfrihet heter det.
Mm.
Det gäller dock inte medlemskapet i vård, skola, omsorg, välfärdsstaten.
Nej, du får utträde ur alla former av organisationer förutom just staten.
Mm.
Det här var ju väldigt populärt, den här typen av argumentation. Det är väl skrivet mellan krigen, eller kanske i samband med första världskriget. Liberalism kom väl från ganska tidigt i Mises karriär. Det var ett ganska populärt argument. Det ska noteras att till och med den amerikanska presidenten, som vi alla borde lära oss att hata, vad hette han som gick in i första världskriget? Han hette
Woodrow Wilson.
Woodrow Wilson pratade väldigt mycket om folkens rätt till självbestämmande och att just att folk som ville ha en egen stat borde få det, för att det fanns ju väldigt mycket av de här stora imperierna i Europa där det var väldigt många olika folkgrupper som samsades och som sen slog sönder efter första och andra världskriget. Sen ska sägas att Wilson själv insåg att det här var en jättejobbig idé att genomföra i praktiken, så han ångrade väl att han hade sagt det. Men det var en typ av argument som framfördes ganska ofta. För de här gamla imperierna, det var ju väldigt många grupper som ville slå sig ur imperierna och kände att de var ett folk med ett givet språk och en given kultur. Och de ville inte tillhöra en sån här stor statsbildning som till exempel Österrike-Ungern och liknande. Och som Mises påpekar, för att undvika krig så är det helt enkelt så att man får helt enkelt tillåta det. Om folk vill slå sig ur och bilda en egen stat, låt dem då göra det. Varför ska de tvingas inne?
Ja, det är alltid intressant att se hur det hyllas när vissa utbrytargrupper i andra länder bryter sig ur då, va? Och vill bilda eget. Det är klart att de ska få vara fria och inte förtryckas av den här tyrannen eller vad det nu kan vara för någonting. Men om man skulle göra samma argument på hemmaplan, säg i Skåne eller Republiken Jämtland eller något sånt där, det är naturligtvis fullständigt otänkbart att de skulle få befria sig från...
Ja, vi kommer väl till det. Men skåningarna är ju måttligt roade över Stockholms senaste påhitt om att kapa Öresundsregionen på mitten. Sen är det ju som så här att i Sverige, eller i den moderna världen, gäller att, jag ska säga så här, efter andra världskriget gäller att alla gränser är heliga. Tills någon oundvikligen, och det inte längre går att motsäga att någon har skapat en utbrytarstat, då är helt plötsligt den helig. Det vill säga att man får inte bryta sig ur en stat förrän man väl har gjort det. Och då ska ens gränser respekteras. Det är en väldigt konstig konstruktion vi har i efterkrigstiden, men det är så det funkar.
Man skulle kunna kalla det för hyckleri.
Det har ju att göra med stabiliteten. Och efter andra världskriget förstår jag ju varför man resonerade så här. Oavsett om man kan anse det rätt eller fel, så förstår jag ju varför man resonerade. Man vill inte ha fler folk som försökte rita om gränserna och börja lyfta vapen för att ändra saker. Samtidigt, så, som Mises säger, då får man väl tillåta att folk gör det på fredlig väg. En av de absolut mest bizarra sakerna som ju har framkommit är att när Sovjetunionen höll på att falla sönder var en av de största motståndarna till det här amerikanska Förenta staterna. De var djupt oroliga för den oreda det här skulle ställa till om deras ärkefiende råkade falla sönder i massa små nationer. Vad jag förstod så George Bush den äldre, som jag har för mig var president då, var mycket orolig över det här. Tyckte inte alls det var en bra idé och tyckte absolut man skulle stödja att Sovjetunionen skulle hålla sig ihop. Och i den mån det handlade om att man var orolig för vad som skulle hända med alla kärnvapen, så kan jag i någon mån förstå det. Men att vilja hålla ihop ett ondskefullt imperium som Sovjetunionen är ju smått bizarrt.
Jo, men det är ju lättare att liksom resonera med en fiende som ett stort territorium som toppstyrs av en person, en uppsjö med små bråkiga, potentiellt bråkiga små stater som har sin egen vilja.
Ja, absolut.
Mycket ambassader som måste öppnas och sånt där, jättejobbigt.
Jo, sen ska man komma ihåg att de fulla konsekvenserna av Sovjetunionens sammanfall har vi fortfarande inte riktigt sett. Jag satt och läste lite artiklar om vad som försiggick i Ukraina förra året och senast 2 åren ungefär. Och vad inte jag har tänkt på innan är ju att det här är ju faktiskt en väldigt försenad reaktion på Sovjetunionens sammanfall, att Ukraina nu har valt att splitta loss helt från Ryssland. Tidigare så har ju, även om Sovjetunionen inte har funnits, så har ju många av de här länderna hängt ihop ganska nära. Och en av de utlösande faktorerna var ju att delar av Ukraina valde att vända sig västerut, stora delar av Ukraina ska sägas. Och då blev ryssarna oroliga för vad det här innebar, och det var ju det som låg grunden för konflikten, framförallt i övertagandet av Krim och så här. Men det här är ju en väldigt försenad effekt på Sovjetunionens fall. Ja, och det kommer väl flera sådana.
Men Ukraina är nog också en ganska onaturlig konstruktion med tanke på vad det landet består av för olika folk med olika
sympatier. Det tror jag. Men jag tror, om vi ska gissa lite, det här är bara en ren gissning. Jag tror att Ukraina kommer bli en ganska stark nationalstat när gränserna mot Ryssland och hur de östra provinserna ska styras väl blir beslutet, så tror jag Ukraina, tack vare den nyvunna nationalismen där, kommer bli en ganska stark nationalstat i och med det här kriget. Det var min gissning. Det är så historien brukar se ut nämligen.
Jag avhåller mig från att gissa i detta ämne.
Jo. Som inte det innebär ju att jag garanterat kommer ha fel och du kanske har mindre fel för att man ska gissa på historiska skeenden. Det är
det kan
en idiot's game som de säger.
Det kan, tycker man kan roa sig med.
Ja, detta om Mises och secession. Ska vi återuppliva nyhetsburken lite?
Mm.
Jag tänkte att istället för att kommentera på dumheter vi har hittat, och nog har det funnits dumheter de senaste veckorna och månaderna, och vi har varit ganska dåliga på att kommentera dem för vi har haft så mycket gäster, så tänkte jag att vi kan väl ta ett lite mer allmänt svep om vad som har hänt de senaste månaderna.
Ja, vi har ett nytt år också som vi måste fylla med lustigheter, men det kan vara nyttigt att titta på vad som har hänt här bakåt lite grann också.
Det kanske inte vi som kommer fylla det med så mycket lustigheter. Det är väl kanske omvärlden.
Nej, vi nöjer oss ofta med att bara peka. Titta där.
Ja. Se vad som händer. Jo, jag tänkte börja med denna. Svenska Dagbladet är ju en intressant tidning. Den har blivit mer intressant, ska jag säga. Oftast utöver nyhetsrapporteringen och spaten och börsen och allt det här. Så det intressantaste med ledartidning, eller med dagstidningar, är ju deras ledarsidor och framförallt vilken den så kallade agendan de har. Och det har ju alla tidningar, även om de inte vill erkänna att de har en agenda. Och Svenska Dagbladet har ju vinklats lite mer åt höger, lite mer åt kritiska resonemang, ska sägas. Man ska inte hoppas för mycket på det här. Man ska komma ihåg att det är en dagstidning som lever på ganska mycket pressstöd, men det man väl kan säga är att det har blivit intressantare att läsa Svenska Dagbladet. Och jag hävdar ju fortfarande att Svenska Dagbladet har alltid varit mer läsbar än DN, vilket i och för sig är att sätta ribban väldigt lågt.
Ja, DN är ju... Jag orkar inte ens kommentera DN. Där kan du snacka om agendajournalistik.
Alltså. Nej, alltså, absolut.
Alltså, bara det här med det här Västerås, IKEA, mordet där, morden. Att nästa dag komma ut med en repris på den här artikeln att Sverige blir ett allt säkrare land.
Oh,
det är så fruktansvärt osmakligt.
Det är moden av alla stolpskott. Ja. Nej, sen ska jag säga att det finns ju många som hävdar att DN just under Peter Wolodarski.
Ja.
Wolodarski heter det, har ju gått långt ut för att någon var klantig nog att tillsätta en relativt ung ledarskribent som chefredaktör. Vilket inte är någonting som får ett smart drag. Men
ja, man kan ju fundera på om det var klantighet och om det finns en agenda bakom det också. jag lutar åt det senare.
Ja, de bestämde sig för att skjuta tidningen i sank medvetet. Jag
vet. Eller fostra svenska folket helt enkelt med korrekta åsikter.
Jo, visst. Det känns ju onekligen så. Det jag kan tycka är att DN är inte särskilt professionell. Det som stör mig mest är att DN osar av självgott förakt för folk som inte tycker som dem. Och det är väl nästan det största problemet, för det går inte att ta en sån tidskrift på allvar. Det går inte att läsa den och tro att de har liksom åtminstone den... Det är ett uns objektivitet som andra tidningar har. DN är ett haveri, utan tvivel. Det är Sveriges största dagstidning, och visst, de klarar säkert av att rapportera bilolyckor, byggfusk och vädret liksom utan större problem. Men sen kommer man till det här när de ska föra någon form av agenda. Och utöver att man ofta inte håller med, så de misslyckas ju med att vara trovärdiga. Jag kan tycka att det är det som är deras största problem, att även om man inte håller, det finns många tidningar inte håller med, men de för en linje som jag kan respektera, att de försöker argumentera den enligt någon form av resonemang som för aldrig kan vara fel, men det är åtminstone inte ett resonemang som går ut på att vi tycker och sen lägger man fram massa liksom känslor på det här.
Mm.
Det är en riktigt dålig tidning just nu.
Ett folkfostringsorgan.
Jo. Och i jämförelse där så är ju Svenska Dagbladet ganska trevlig att läsa. Om man nu ska dra den jämförelsen.
Jo, de har väl snäppt upp ledarsidan lite grann, ledarredaktionen. Jag tror att det kan vara... Nu är inte lite press från Göteborgsposten som har under Teodorescus ömma hand stramat upp rejält.
Jo, men de är en gammaldags liberalkonservativa nu och har både liberaler och konservativa som sitter och smyger på ledarredaktionen. Det är väl trevligt. Det man kan säga om Svenska Dagbladet är att de blir allt oftare anklagade för att gå av de här människorna som man vill ska anklaga en för att gå fel ärenden. Så blir de anklagade för att gå fel ärenden. Det vill säga, om man blir anklagad av Aftonbladets ledarsida med den sämsta ledarskribenten någonsin vi nämner honom inte vid namn. Om han säger att du går mörka ärenden, då har du troligtvis skrivit en rimlig krönika.
Du bara fortsätta gå i samma riktning.
Och men lite så. Och när vi nu ändå är inne på det, just Aftonbladet och DN valde ju att göra en tyst överenskommelse att de skulle göra någon form av sån här, vad kallas det på engelska, hatchet job. De skulle sabla ner en viss person som de tyckte hade varit lite för framgångsrik i att få fram sina åsikter, för dessa var kontroversiella.
Tino Sanandaj tänker du på, eller?
Ja, det tänker jag på. Han har ju fått ett erkännande att hans statistik är korrekt, för han hämtar den från Statistiska centralbyrån.
Ja, vad hämtar de andra sin statistik ifrån?
Drömmar och illusioner. Ja. Han för ett statistiskt resonemang, och han för inte en ideologisk agenda i någon större utsträckning, mer att han förklarar att så här ser det ut. Kan politiker vänligen åtminstone basera sina beslut på hur det ser ut? Och det tycker jag kanske kan vara ett grundkrav. Och han har fått ganska stort gehör i och med att han nu kan säga vad var det jag sa, och så här ser det ut när man projicerar etc. etc. Sluta med de här illusionerna. Och nu har verkligheten hunnit kapp och han har blivit ganska erkänd för det här. Det är inte bara han, det finns flera faktiskt nationalekonomer som har fått ett visst erkännande. Det finns en som heter Joakim Ruist som jag inte vet så mycket om i övrigt, men han har skrivit några saker som är relativt rimliga. Alltså inte vad han tycker att man borde göra utan hur saker ser ut. Det verkar som att han klarar av att rapportera statistik relativt väl. Och det här tyckte ju, först DN tyckte att det här var ju jättehemskt. Nu ska vi försöka det som kallas brunmålning. Vi ska associera den här personen med fel personer. Och sen så skulle då Aftonbladet 2 dagar senare ta det hela ett steg längre och få det till att ja, men han är någon form av ondskefull högernazist, etc. etc. och så vidare. Och det var riktigt, alltså, förutom att det var ganska fult gjort och inte liksom fråga honom vad är dina åsikter etc. och låta honom komma till tals, så var det ju den här sämsta sortens opinionsinsinuationsjournalistik.
Ja, vad hade han förekommit på samma sida som någon
Nej, men det var så här, Sverigedemokrater tycker att han har rätt.
Ja.
Jaha. Vad är din poäng med detta? Om jag säger att jorden är rund så kommer de flesta sverigedemokrater hålla med mig. Ja, då är jag väl nazist då?
Mm.
Ja, men det är den här typen av fruktansvärt primitiv argument. Jag menar, visst, det finns åsikter som jag inte, om jag framför dem så skulle fel människor tycka att de var korrekta. Åsikter som jag inte vill ha, för övrigt. Men det är en sån bakvänd bevisbörda. Om allting som en sverigedemokrat kan hålla med om är fel, nej, det funkar inte så. Det är så här, vissa saker jag säger må vara fel, det betyder inte att om jag säger någonting så är det per definition fel. Det är en sån här omvänd bevisbörda. Du sågs minstan på samma gata inom 15 minuter som en sverigedemokrat. Hur förklarar du det här, Klaus?
Mm.
Är det så att ni är kompisar? Jag menar, du gick ut ur DN och han gick in på Åhléns, men det såg ju ut som ni kanske hade något med varandra att göra. Klaus, kan du förklara det här?
Ja. Nej, ingen kommentar.
Nej. Och när det är på den nivån så blir man så här att man ska inte förvänta sig mycket mer av Aftonbladet, för att Aftonbladet är troligtvis Sveriges sämsta tidning. Men lyckligtvis ska Aftonbladets chefredaktör nu bli första propagandaminister på Sveriges Television. Och det är väl här?
Ja, men det är en roll som passar honom, tycker jag.
Ja, det är liksom klippt och skuren för det här, det tror jag.
Och Sveriges Television har varit ute och skrivit något opinionsdrivande här också. Om...
och deras spontana kommentar, nej, vi har inte startat en ledarsida, eller vad det nu var, sa. Nähä, men varför släpper ni ut opinionsjournalistik då? Nej, men det är ju hennes personliga åsikter, vi kan ju inte censurera, bla bla bla. Nej, det var riktigt dåligt, det var riktigt dåligt.
Nej, det visar ju också, det går ju inte, det blir helt orimligt det här med en, ska man säga, nationell statlig tv. Möjligen kan man köra sådana underhållningsprogram som... Vet jag, sådana här fredagsskojprogram, kan visa filmer. Knappt det en gång. Men alltså, illusionen om att det går att göra någon slags objektiv fri television är ju ja, just en illusion.
Jo. Det finns ju. Och det ska sägas att Sveriges Television och Sveriges Radio har i princip börjat sluta ens låtsas att de är objektiva. Om man har hört rykten om hur det går till på redaktionerna där, så är det så fruktansvärt proppat med folk som är ideologiskt vänster, så att det är liksom, det finns, jag tror inte ens det finns socialliberaler, det är mest maoister och kommunister kvar. Och då, alltså, de känner väl att de behöver inte låtsas längre, och nej, och vi behöver inte låtsas, vi vill inte behöva betala för det heller, det vill vi ju aldrig i för sig, men ja, betalningsviljan sjunker ju.
Men du nämnde det här med debattklimatet.
Ja.
Det är ändå rätt intressant det som pågår nu. För det är helt klart en typ av omsvängning som vi har pratat om ett tag som skulle ske. Ja. Den har inte fått den våldsamma kraften åt andra hållet än, men den väntar jag på. Men vi ser i alla fall att, som du sa, verkligheten har hunnit komma, har kommit ikapp på många områden. Och det börjar bli socialt tillåtet att nämna vissa problem och frågor.
Jo, och det har ju i princip berott på att berörda politiker har blivit oroliga och börjat göra saker som tidigare var otänkbara. Jag tycker att Hakelius krönika som gick, hon kom ut några veckor innan de stora kliven i debatten togs, var ju strålande. Han förklarar ju att i svensk debatt fungerar så här. Det finns en åsiktskorridor, den står vi har alltid tyckt så här. Sen helt plötsligt vänder man 180 grader och hävdar fortfarande att vi har alltid tyckt så här. Det är en form av, alltså, det är ju den orwellianska historieomskrivningen. Det finns ju en moderat riksdagsledamot som jag inte tänker nämna vid namn, som är bäst i världen på det här. Vi ska säga att det har narrats tillräckligt med honom för att han är så bra på det här, så vi behöver inte göra det här. Men det,
nej,
finns en del politiker.
Nej, för det.
Nej, det ska han inte göra. Men det är liksom lite så här att om man med gott samvete kan hävda att vi står för det här, vi har alltid stått för det här. Förvisso stod vi tidigare för det här, men då var situationen annorlunda och nu har vi ändrat oss. Det är den här ultimata 2000-procentiga pragmatismen där ingenting egentligen betyder någonting. Det är ungefär det som nya Moderaterna stod för mest. Ingenting är heligt, vi anpassar oss till vad som helst så länge vi får din röst. Det var ju ungefär vad nya Moderaterna stod för. Och han är väl den sista nya moderaten. Han kanske ska skriva, han kan få skriva en memoar. Den sista nya moderaten, så kan han gråta ut.
Den sista nya mohikanen.
Ja, eller hur? Nej, men lite så. Det, vi får ju se vart debatten tar iväg.
Nej, men det är typiskt politiker. Det, aldrig har man haft fel. Det är alltid någon annans fel eller det är feltolkats. Ungefär som vi unga här i radion.
Ja, jo. Det som kan sägas är att än har jag inte sett några tydliga tecken på att debatten håller på att gå över bord åt andra hållet. Det kan mycket väl komma, och du som sagt har ju förutspått att det kommer göra det. Och på något plan så, jag menar, vi försöker på något sätt peka ut vansinne här i världen, och skulle debatten gå fullständigt över bord åt andra hållet så kommer vi uppenbarligen sitta och påpeka det gång ut och gång in, för att jag menar, ja, men blir det så ett ovanligt brunt år 2020 liksom, så vi kommer inte ha något större val mer än att påpeka det. Vi tycker inte om vad staten håller på. Det spelar liksom ingen roll om staten är för vänster eller för höger eller vad det nu må vara. Vi får väl se. Just nu så är debatten fortfarande fruktansvärt vänstervriden. Vi får se om det fortsätter så.
Absolut. Jag håller med dig, Hans.
Tack, Klaus. Det värmer. Annars skulle jag vara här alldeles ensam med mina konstiga åsikter. En annan sak som har börjat diskuteras, som jag tycker är ändå intressant, och jag har skrivit någon artikel om det här och det har kommit en del av det här, det är de så kallade låglönejobben. Och min första fråga till dig, Klaus, blir: var är gränsen för ett låglönejobb?
Ja, det är väl när man får en lön som är under vad till exempel facket tycker att man ska ha. Alltså för min del så finns det ingen låglönejobb. Jag har ju själv jobbat sen jag var, vet jag, 12 kanske. Släpade ut såna här reklamblad och stoppade brevlådorna.
Du också?
En halv meter djup snö och sådär. En vinter var ingen gnäll. Det var bara att bita ihop.
Så man fick du sina, också? Jag började när jag var 13 i och för sig. Men det,
man fick sina 50 kronor. Liksom. Det var bara att köra.
Cykel i 3 decimeter snö med 45 kilo reklam. Så ska det vara. Nej, det var ju inte välbetalt. Sen var man ju en skitunge så man behövde ju inte vara välbetalt.
Då hade man först sorterat alla de här bladen och liksom lagt dem i varandra i fina buntar. Stoppa ner de här små tandkrämsprovtuberna och allt vad det var för en ting.
Tandkrämsprovtuberna slapp jag.
Ja, så hade jag.
Däremot hade jag en backe som var så brant så att när det var is så fick man klättra upp med fötter och händer. Och det här var ändå en backe som jag förstår inte hur bilarna kom upp för det här, för jag gick ju ner till fots liksom. Ja. Jag har en helt mardrömsbacke.
Är sånt här ens tillåtet fortfarande?
Ja, det är väl någon form av barnarbete. Ja, inte vet jag, men bevisligen så var det högst karaktärsdanande. Och man lär sig att verkligen uppskatta det där med att inte frysa.
Ja, ja.
Så var det.
Nej, jag vet inte vad låglönejobb är faktiskt. Men det är för att jag är som jag är.
Jo, och det är så här, låglönejobb är väl jobb som har lägre löner än de flesta jobben har nu. Men det som är intressant med den här debatten är att fler och fler är överens om att på ett eller annat sätt måste det här, folk som inte har kompetenser som efterfrågas, de får bidra med det de kan, och det är fysiskt arbete och ytterst enkelt manuellt arbete och enklare liksom sortering ditt och datt. Ja, men det är ingen fel med att sortera post, det är många barn och vuxna som har gjort genom åren och liknande. Men det är inte så bra betalt. Och de enda som fortfarande högt skrik gentemot det här är ju facket. Det har varit ganska lite från vänsterhåll i övrigt. Visst, en annan krönika, låglönejobb är inte sättet att gå, vi måste vara rättvisa, etc, etc, etc. Men det är mycket fler folk som tycks skriva om och förstå att det här måste. Det är det här eller arbetslöshet som gäller för folk tills de har lärt sig svenska, skaffat sin utbildning, tagit in i svenska samhället, etc, etc, etc. Och det är på något sätt åtminstone vagt positivt att den här debatten är igång redan nu.
Ja, men det är också lite av en omvändelse under galgen. Vad ska man göra?
Jo, och sen så här, det på politiskt håll så är det finansministern som säger jo, vi kanske ska utöka det här, är det rot eller rut? Jag tror att det är rut, tramset. Jag har ett annat förslag, vad sägs om att skrota LAS? Vilket faktiskt har varit på kartan flera gånger i svensk debatt. Men det är ingen som törs. Jag menar, LAS och MBS är ju tramslagar. Och för all del kan börja fundera på just det här med kollektivavtal. Hur många det stänger ut från arbetsmarknaden. För att alla vet vad problemet är. Problemet är att det är olagligt att skapa så kallade låglönejobb. Jag menar, det finns alltid saker som behöver göras.
Men hur är det nu i Sverige? Finns det faktiskt en lag mot för låga? Alltså i Sverige finns det ju inte formellt sådana minimilöner.
Men det finns kollektivavtalen och deras normer.
Ja, men är det olagligt för mig att anställa någon som brer mackor på mitt fik för 20 spänn i timmen?
Nej, men du blir lockoutad av facket. Facket kommer att kräva att du som minimum skapar ett så kallat hängavtal. Om du nu inte vill skriva kollektivavtal så måste du som minimum skapa ett hängavtal, vilket i princip innebär att du accepterar det rådande. Du ansluter dig till rådande standardavtal utan att skriva någon form av eget avtal med dina...
Annars blir mitt bageri liksom blockerat helt enkelt.
Ja. Annars kommer dit människor med västar och försöker förhindra folk från att gå och jobba och ställer sig och skriker tråkigheter etc, etc, etc. Och i värsta fall så plockar de in några politiska huliganer också.
Mm.
Och problemet med det här är att staten inte sätter stopp för det.
Men det här är ju verkligen en typ av maffiaverksamhet.
Ja.
Här borde ju staten och rättsstaten göra sitt jobb, tycker man.
Staten har alla möjligheter att bara säga sorry. Ni får inte stå här och skrika och gasta. Tack, gå er väg. Men det gör ju inte staten, för det här är ju en del av den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vilket innebär att det är en ganska konstig modell när det här är en del av modellen. Men det är så det funkar. Och alla som har försökt sig på sånt här vet att man kan göra tills man kommer undan med det. Men du måste vara beredd på att inte komma undan med det. Det vill säga, du måste ekonomiskt spara resurser för när facket kommer. Och det gör det ännu mindre värt att anställa folk som har låg produktivitet. Vilket gör att det helt enkelt inte sker. Värst är det, misstänker jag, inom byggbranschen. Där de är väldigt noga med att försöka hålla ute framförallt utländsk arbetskraft. Just för att de vet att det är lönekonkurrens. Och det gör ju också att byggbranschen har väldigt höga löner i Sverige jämfört med andra länder, för att man håller ute utländska byggarbetare. Det finns ju både lettiska och polska byggarbetare naturligtvis, men inte den utsträckning du skulle gjort annars.
Mm.
Så att ja.
Så de facto är det svårt att, de facto finns det någon typ av minimilöner i Sverige i alla fall, kan man säga.
Ja, det finns. Det finns ju folk som jobbar under de här. Det finns ju folk som jobbar olagligt, som det heter, också. Problemet med svartjobb, jag satt och funderade på det här. Varför ska man inte hoppas på mer svartjobb? Men jag kom på varför man inte ska hoppas på det, och varför man ska hoppas på juridiska reformer istället. Det är för att som svartjobb så jobbar du ju rättslöst. Och det är ju ett gigantiskt problem. Anledningen till att det är så mycket bluff, fusk och utnyttjande bland svartjobben är för att du är ju rättslös. Det är precis som narkotikahandel och annat. Varför är det så mycket våld och utnyttjande och dumheter inom narkotikahandel? Jo, för att du är rättslös.
Ja, jag håller inte med där. Vi behöver mer svartjobb. Du behöver möjlighet för svartjobbare att säga adjöss, jag tar ett annat svartjobb. Jag får bättre betalt och blir bättre behandlad.
Ja, det kan jag gå med på. Skulle svartjobbsmarknaden vara så stor att man kunde välja sitt svartjobb, så skulle man helt plötsligt kunna kräva ganska okej villkor.
Absolut. Det är det enda.
Men det är just det för att vi har... Jo, men svartjobben uppstår ju på grund av en artificiell arbetslöshet. Och det gör ju att vi sitter i den här situationen.
Ja, just nu.
Men visst, alltså det kommer ju bli uppenbart. Och det är så... En sån här sorgligt fenomen som man kan läsa i statistiken, att en gång i tiden så var det alltså högre så kallad förvärvsfrekvens hos invandrade människor. För de kom hit och visst, de jobbade ganska dåliga jobb till i början. De jobbade två jobb, tre jobb. Men de hade alltså högre förvärvsfrekvens än folk som var födda i landet. Under arbetskraftsinvandringens tidsålder. Och just nu ser statistiken ut ungefär så här. Folk födda i Sverige, 4% arbetslöshet. Folk inte födda i Sverige, 21% arbetslöshet. Det säger någonting om hur svårt
21.
Det är att komma in på Sveriges
arbetsmarknad. Är det bara 21%?
Ja, men sen är ju gruppen du kollar på är ju människor, folk som är medborgare, jag antar att det är 16-65 år, som inte är mammalediga etc. Så räknar du bort alla de här grupperna som inte är sjukskrivna, inte etc.
Och inte i diverse program där de ska lära sig.
Nej, men precis, men kollar vi på det så, alltså, skulle vi ta bort alla sjukskrivningar och program och så tror jag att generella arbetslösheten i det här landet är väl 15% eller någonting för alla. Och då är det väl säkert 12 för folk födda i Sverige och 40 för de som inte är, eller någonting. Men sagt, det knuffas ju en del i statistiken. Det är fortfarande, ska man komma ihåg, att det knuffas inte lika mycket statistiken som det gjorde på Göran Persson så tidigare sossars tid. För då var ju statistiken bara bluff och båg. Det var ju arbetslöshet utan arbetslösheten. Det var ju bara lögn alltihopa.
Själv önskar jag att du hade 50% arbetslöshet ungefär. Det vill säga att en förälder var med barnen, den andra föräldern förvärvsarbetar.
Ja, alltså, i något mån kan jag vara med om det, med naturligtvis tillägget att jag tänker inte lägga mig i vilken förälder som är hemma. Men absolut, det är en rimlig arbetsdelning. Mycket rimlig arbetsdelning, och jag tror att det var därför den tillkom. För att man ska, på något plan ska man komma ihåg att det här med att man kastar ut ungarna ur hemmet vid ett års ålder, det är artificiellt. Det gör man inte frivilligt.
Nej, nu finns det väl några som faktiskt tror att det här är barnens bästa, men det... Det är barbariskt, skulle jag vilja säga, snarare på.
Men det beror ju på jättehöga skatter, maxtaxa på dagis och liknande.
Ja, precis. Delad beskattning, progressiva skatteskalor och så vidare.
Jag vägrar liksom tro att folk inte vill vara hemma med sina barn. Hemskt. Jo, det finns en liten skara som säger att, men mitt liv då? Jag skaffade ett barn, men nu har jag inte tid längre. Men de är en
liten. Ja, vänta du tills du skaffar barn, Hans. Och din fru får dessa propåer om att, va? Är du fortfarande hemma med en ettåring? Det är en hjärntvätt som sitter väldigt djup, har jag märkt.
Jo, men så är det. Jag kan ju avslöja att jag har ju 4 syskon. Jag kommer från en ganska stor familj. Så att min mor spenderade väldigt mycket tid hemma med barnen, för det fanns alltid små barn. Och visst är det så. I Sverige så var det ju så här, kallas man ju då hemmafru. Medan jag undrar, borde inte de som inte är hemma med barnen kallas bortafru istället? Eller nu borta man om man vill ha sån. Det finns naturligtvis säkerligen konstellationer där det är rimliga också.
Hemarbetande kan man ju faktiskt säga.
Jo.
Har, nej, men finns en förening i Sverige, hemarbetande föräldrars riksorganisationer och sånt där.
Ja. Sånt man borde uppmuntra. Men samtidigt, just det här med arbetsdelning tycker jag är rimligt. För vad som händer nu är att vi skyfflar ihop massa barn, så vi måste ha jättemycket personal som tar hand om andra barn istället. Det är ju ganska många som jobbar på dagis och förskola. Det vill säga, istället för att ta hand om sina egna barn så knuffar vi ihop dem i skaror, och så anställer vi jättemycket människor för att ta hand om andras barn. Vilket ju är en vagt udda konstellation. Men visst, feminister kommer ju säga emot, men det får de väl göra då. Det har vi sällan brytt oss om.
Är det dags att, när vi tar en rolig till här.
Vad heter en rolig till?
Ja, nu ökar ju sjukskrivningarna här igen.
Just det.
Och ingen vet varför, säger man.
Nej, vad säger, kan det bero på?
Säger man på Aftonbladet.
Och det är ju som så här att kan någon läsa ekonomisk statistik, så skulle de se att det här går med konjunkturen. Ju svårare det är att få jobb, desto mindre sjukskriver sig folk. Ju lättare det är att få jobb, desto mer sjukskriver sig folk. Varför? För att staten betalar, så att du bryr dig inte särskilt mycket om att du är sjuk. Du bryr dig bara om att försöka behålla ditt jobb på lång sikt. That's it.
Mm.
Och det är så tydligt om du kollar i konjunkturcyklerna att det händer alltid det här. Men det är ingen, alltså jag förstår inte om de inte ens kan passa ihop två tidsserier och se att kanske något samband föreligger. Det som är läskigt är att för varje konjunkturcykel som går, så grundnivån för det här ökar konstant. Sjukskrivningar, framförallt för psykisk ohälsa, fortsätter att öka. Även om de minskar något i lågkonjunktur, så handlar de alltid på en högre nivå efter varje lågkonjunktur och fortsätter uppåt. Så att, jag menar, snart är väl halva befolkningen utbränd. Vilket är vagt intressant, eftersom man jobbar mindre nu än man gjorde tidigare och mindre hårda yrken.
Men jag tror samtidigt att det finns en stress i samhället. Och det har att göra med det här vi nämnde för några minuter sedan, det här med att två föräldrar jobbar, det ska hämtas och lämnas på dagis, det ska alltså överhuvudtaget, va? Det är en väldigt stressig familjesituation för många. Man tänker tillbaka lite grann, så var det faktiskt så att under jordbrukssamhällestiden så var faktiskt båda föräldrar hemma. Och det är på något sätt ett ideal, som jag ser det.
Jo, men det kan jag tycka.
Och sen kom då den här industrialiseringen, urbaniseringen, alla skulle flytta in till städer. Och då kunde man dela arbetet så att en tog hand om familjen, en tog hand om de liksom export och import till familjen. Och ja, det var en annan typ av arbetsdelning. Men som ändå fungerade hyfsat bra. Och nu har man ju då vänt på det där, så att alla ska jobba utanför hemmet. Barnen sätts i såna här nydalska institutioner. Och jag tror att det här i långa loppet, jag jämför med de människor som jag träffar här där jag bor nu och de jag träffar i Sverige, det är ett ständigt farande hit och dit, stress på kvällarna. Och sen är det också så att sen finns det en del självpåtaget. Jag tycker att många föräldrar verkar dra på sig mycket såna här aktiviteter för barnen också. Så att, då har man inte ens helgerna lediga, va?
Nej, jag ska försöka inte vara elak, utan jag ska försöka säga det på något sätt som inte verkar överjävligt. Det är lite dåligt samvetesaktiviteter, tror jag. Det är lite, jag måste göra någonting kul för barnen. Vad föräldrar sällan tycks förstå är att barn vill faktiskt umgås med sina föräldrar. Åtminstone vill de det på min tid. Och det säger jag inte bara av egen personlig erfarenhet. De flesta jag kände försökte umgås med sina föräldrar, för det var något som man som barn uppskattade. Kanske inte dygnet runt, men fortfarande, man hade mindre föräldratid än man skulle önskat redan då. Och jag hade ändå en förälder hemma större den här tiden.
Mm.
Så jag tror att föräldrar missförstår lite det här med att göra någonting häftigt och stort för barnen och åka på resor och åka på ditt och annat. Jag tror att det viktiga är att umgås med sina barn. För gör du det, så kommer du lära dem saker och de kommer känna sig uppskattade och de kommer få ett sammanhang. Men det är ju, allting ska ju vara så extravagant nu för tiden.
Ja, och sen så har du ju andra faktorer som att Sverige är ett gör-det-själv-samhälle också. Därför att det är så fruktansvärt dyrt att anlita tjänster av olika slag. Så att man målar själv, man gräver i trädgården själv, man... Ja, alltså det är mycket sånt här. Och i många andra länder så, ja, då hyr man in någon som är expert, som har rätt verktyg, som gör jobbet på en tiondel av tiden, 10 gånger så bra, till en rimlig kostnad. Så det är mycket sammantaget som jag tror stressar ut folk. Och sammantaget med en bättre konjunktur, ja, gör att det blir rätt så attraktivt att ta lite ledigt.
Jo, och man ska inte vara sån. Jag menar, många människor som sjukskriver sig har problem. Den stora frågan är när är problemet tillräckligt mycket för en sjukskrivning? Men det finns faktiskt folk som har problem som inte sjukskriver sig. Och så i enstaka fall finns det folk som inte har problem som sjukskrivs ändå. Men den stora problemet, var drar du gränsen? Hur trött ska du vara för att du ska kallas utbränd? Och den här gränsen tycks förflytta sig. Men naturligtvis, det är väl fler som är trötta och utleda på den eviga stressen också.
Men vad som bidrar till problemet är ju också det att du är anställd, säg att du är anställd då. Du är anställd på ett företag. Och du är inte inför företaget ansvarig om du sjukskriver dig. Det är inte en uppgörelse mellan dig och företaget. Utan du har en stat, en försäkringskassa, som lägger sig i om du är sjukskriven hos det företag du är anställd. Och det här öppnar ju upp för en massa problem. Återigen det här problemet när du liksom lyfter bort saker från gräsrotsnivå och försöker lösa det på en hög nivå där du inte har koll på detaljerna. Det funkar ju inte.
Nej, och sen försöker ju Försäkringskassan och staten bakvägen införa massa krav på företagen om rehabiliteringsplaner och etc. etc. Men om det nu vore så att det var en uppgörelse mellan löntagare och företaget, så skulle det finnas ett ömsesidigt intresse om att sjukdomstiden skulle bli så kort som möjligt. Man behöver ju totalt sina anställda.
I det hemska kapitalistiska landet där jag bor nu, där man äter arbetare, så... På det företaget jag är nu då, så ja, man har ett antal sjukdagar per år. Behöver man mer så får man prata med sin överordnade, så löser man det. Jag vet folk som har haft närstående som har gått bort, som utan problem har fått liksom, att ta en vecka liksom, och vila upp det. Och begravning och allt sånt här. Det är inga karensdagar. Alltså det, ja. Det är inga problem. Va? Man löser det på låg nivå, mellan arbetare och arbetsgivare. Inga konstigheter.
Nej, det är ju lite annorlunda. Sen har vi sagt gruppen egna företagare. Och för de som inte visste, egna företagare är aldrig sjuka. De har nämligen inte råd med det. Det är en intressant grupp människor som är egenföretagare i Sverige, eftersom det är så svårt att vara det. Men de jobbar, och många av dem jobbar bra mycket mer än sina 8 timmar per dag, och de är i princip aldrig sjukskrivna. Också en intressant observation bara. Bli egenföretagare i Sverige krävs att man är vagt suicidal, men vissa är det ändå.
Alltså bli egenföretagare i Sverige och bli aldrig sjuk.
Exakt. Går hand i hand.
Det är en friskhetsgaranti.
Absolut. F-skattesedel, frisk skattesedel som det kallas. Ska vi ge oss in på avsnittet? Nu blev det en massa prat ändå innan. John Locke.
Liberalismens fader.
Han brukar kallas det. 1600-tals filosof. Levde i Storbritannien under de stökiga tiderna. Ska vi väldigt kort nämna de stökiga tiderna kanske?
Ja, han levde mellan 1632 och 1704. Alltså 72 år gammal blev han då. 1632. Mm. Ja, det var rätt mycket stök under den här tiden. Det var ju så att kungen ansåg sig vara härskare av Guds nåde. Han hade alltså, var bara ansvarig inför Gud och fick göra vad han ville. Han stod ovanför lagen. Och det uppstod då en strid i England mellan parlament och kung. Egentligen var det också en religiös konflikt. synen på den anglikanska kyrkan, som ju var en engelsk avknoppning av den katolska. Och då fanns det mycket bråk om hur kyrkan skulle vara. Det fanns puritanerna som ville fjärma sig längre från den katolska kyrkan. Och så hade du vissa kungar som var lite mer katolsk sinnade. Och den som var kung under den här tiden, det var då Charles den första. Och han var lite katolskt lagd. Och hade också som sin far då den här synen på kungens rätt att styra och ställa. Och han var egentligen en ganska rimlig kung för övrigt, men han hade vissa frågor då som han drev särskilt hårt. Och det var den här katolska frågan, där han gillade det mer liksom det högkyrkliga, det lite mer ceremoniella kyrkliga. Och sen hade du puritanerna som var åt andra hållet, som ville liksom fjärma sig mer från det här. Och så hade han då svarat en fråga om skatter som han ville lägga på folk, och det var det 30-åriga kriget som han ville ha pengar till och sådana saker. Så uppstod det då mycket slitningar här. En annan sak i det sociala, i samhällets struktur, det var att man hade fått en aristokratisk klass som ville ha mer och mer att säga till om. Och den här aristokratin uppstod efter engelska staten konfiskerade och stängde alla kloster efter man införde den anglikanska kyrkan, brytningen där med katolska. Då passade man på att stänga klosterna, lite grann som Gustav Vasa. Och sen köptes det här marken då upp av vissa människor som blev rikare med tiden. Den aristokratin som uppstod på det här sättet. Som konkurrerade då med adeln. Som då hade sina gamla privilegier från militära. Genom att bistå kungen då med militärmakt. Så kom nu den här aristokratin och konkurrerade. Så det var mycket som hände i England på den här tiden. Och det var religiösa, det var sociala, och det var den här frågan om hur mycket makt kungen skulle ha. Om man stod över lagen eller inte.
Ja, vi kommer inte hinna gå igenom allting, men du har ju det brittiska inbördeskriget. Det här bryter ju ut totalt 1642, tror jag det är. Och då bråkas det rätt ordentligt. Du har ju principparlamentet på ena sidan och du har kungamakten på den andra sidan. Och det är ju parlamentssidan, det finns ju en salig sörja av allierade här. Men till slut så vinner ju, och det är ju Oliver Cromwell som tar över till slut.
Mm.
Oliver Cromwell blir då ledare för republiken. De är ju en republik under en kortare period. Kungen blir avsatt etc. 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 Och kungen blir ju till slut halshuggen, tror jag, till slut.
Och Cromwell var med och skrev under det här dödsdomen.
Jo, och det här hände ju mellan 1642 och 1649. Sen är det ju en ganska lång period där du har någon form av republikansk. Men sen har du ju det som kallas The Great Restoration eller The Glorious Revolution.
Ja, när man återinsätter ju sen då. Sen gick det här lite för långt åt andra hållet. Cromwell faller lite grann i onåd hos folket. Han tog kungens makt, men så tog han på sig en del eget. Och det här, ja, det gick lite för långt åt andra hållet helt enkelt. Och då återinsätter man Charles son, Charles den andre, som kung.
Han har varit i exil, gissar jag. Gissningar på att han var i Frankrike.
1660 då, så blev han återinsatt. Sen börjar man omvärdera Cromwell här. Och när han dog ju då, nu ska vi se, han dog där på 1660, 58 eller någonting sånt. I alla fall vad som hände då, 1660, ja jag tror han dog 1658. Och då grävde royalisterna upp hans lik.
Alltså?
2 år senare.
Det här har jag missat.
Och hängde det.
Oj då, det var ju tråkigt.
Ja.
Nej, stöket fortsätter ju som sagt. För de har ju ytterligare en, så nämnde jag begreppet The Glorious Revolution, men efter att det kommit närmare, så det som bedöms Glorious Revolution är det som hände 1688.
Ja, och då försöker man då begränsa den återinsatte kungens makt igen.
Ja, då kastar man en kung till och plockar en ny, och samtidigt så skriver man om en massa regler. Och det är ju jättemycket vem har makten under vilka omständigheter som debatteras ganska vilt under den här perioden. Och det finns ju, som sagt, det finns ju mycket olika intressegrupper som försöker säkra sina intressen från att bli exproprierade och annat.
Men väldigt intressant, väldigt intressant historisk tid. Och det är inte undra på då att en figur som John Locke dyker upp och försöker fundera igenom de här frågorna lite mer fundamentalt.
Nej, och John Locke var ju någon form av, aristokrat. Får man kalla honom aristokrat? Jag vet inte om det är acceptabelt.
Ja, han var en aristokrat. Gentry.
Han tillhörde ju den utbildade klassen i alla fall. Den högutbildade klassen. Han har skrivit flera saker. Dock så kom i princip bara ihågkommen just för, eller huvudsakligen ihågkommen ska jag säga, innan någon slår mig, för just hans avhandling om styrelseskicket. Det intressanta var att han var inte särskilt liberalt lagd i början på sin karriär. Utan då var han väl anpassad sig väl till tiderna. Utan det är när han träffar någon som, en man vid namn Lord Shaftesbury, vars inflytande han hamnar under, som han blir det som på brittiska kallas Whig. Whig var ju då de som var i motstånd mot the Tories, som ju var royalisterna kan man väl säga. Han blir uttalad liberal Whig och börjar skriva i den riktningen, och just avhandlar om styrelseskicket är väl den främsta, det som han främst blir igen ihågkommen för. Och vi tänkte väl, jag har ju läst den här alldeles precis nyligen, jag plockade upp den, det var lite därför jag insåg att vi måste göra det här avsnittet. Och han är förvånansvärt libertariansk. Han har några punkter som man kanske inte skulle gå med på idag, men du kommer ha mycket svårt att hitta en mer libertariansk lagd författare, särskilt från 1600-talet ska sägas. Vi kanske ska nämna en författare till som vi måste tala om en annan gång, men som skrev kort innan, och det var ju Thomas Hobbes. Och Hobbes skrev ju Leviathan, berömd bok, där han förklarar varför den enväldiga monarken måste finnas. Utan honom så blir allting bara kaos och oordning. Och livet blir short, nasty and brutish. Det vill säga, monarken är ordningen, den gudomliga ordningen. Utan honom finns inget samhälle. Och han skrev ju bit innan Locke. Och sen kommer Locke och i princip skriver den här skriften. Som i princip, det är inte direkt riktat mot Hobbes, utan det är riktat mot en annan man. Som skrev om den gudomliga monarken, som heter Robert Filmer, vilket i princip ingen kommer ihåg vem det är, tror jag. Men Locke gör en helt annan ansiktssats om samhällsbildningen och börjar diskutera om det så kallade det sociala kontraktet eller samhällskontraktet. Det var ju Hobbes som myntade termen samhällskontrakt, men han hävdade att det var ju mellan befolkningen och den gudomliga monarken som då skulle råda, och John Locke hävdar att det är en helt annan typ av kontrakt. Jag vet inte var vi ska börja, Klaus. Det finns lite begrepp vi måste gå igenom. Vi kan börja med någonting som John Locke kallar för naturtillståndet. Det är alltså ett tillstånd innan det finns en stat. Och jag kommer citera lite här och där från Locke. Och han hävdar att det finns ett grundtillstånd, där finns människan, det finns ingen stat, det finns ingen ordning, och alla är sin egen försvarare och domare. Jag ska citera kort, så här skriver Locke om naturtillståndet. Det är ett tillstånd där det har full frihet att handla och förfoga över sin egen egendom och person som det finner för gott, inom gränserna för den naturliga lagen, utan att be någon om lov eller vara beroende av någon annan människas vilja. Alla gör precis vad de vill. Senare så kommer han att förklara att det här sker ju naturligtvis inom gränsen att du inte får inkränka på någon annans egendom eller person. Men det finns inga juridiska institutioner, utan du måste försvara dig själv. Du är dessutom domare och bödel vid behov. Men grundtanken är att alla är jämlika. alla har rätt att följa sin egen vilja och man har inte rätt att inkräkta på någon annans försök att göra det här. Och det första som är intressant är ju att väldigt många ställen så citerar John Locke en anglikansk präst som heter Richard Hooker. Som skrev en bok som nu ska jag försöka uttala här som heter Off the Laws of Ecclesiastical Polity. Han lutar sig tillbaka på en väldigt kristen jämlikhetstanke att alla människorna ärvde jorden tillsammans. Och därför har alla i någon mån samma rättigheter. Och i någon mån så ligger det här i botten på alla Locks resonemang.
Det här liknar ju också det resonemang som till exempel Rothbard brukar göra. Han brukar också börja med lite grann av en Robinson Crusoe situation helt enkelt. Det finns en person, han är fri. Sen dyker upp en figur till. Nu måste de börja samsas och komma överens om vad är mitt och vad är ditt.
Ja. Det som ju är unikt på den här tiden är att man börjar prata om konceptet naturliga lagar eller naturlag har ju funnits tidigare. Det finns ju redan från medeltiden. Det som väl är lite unikt med Locke skulle jag vilja hävda är att han redan här framför att alla är jämlika. Det vill säga han försöker i princip plocka ner kungen på marken igen. Och hävda att, det ska man också komma ihåg. Nu måste jag återigen referera till min absoluta favoritbok. Fritz Kerns Law and Kinship in the Middle Ages. Där han ganska tydligt går igenom historien och förklarar att det här med den gudomliga monarken var inte ett medeltida påhitt, för under medeltiden så var inte monarken gudomlig, utan det är efter medeltiden som det här konceptet börjar uppstå.
Ja, det har ju med nationalstaternas uppkomst att göra också.
Ja, och vad John Locke i princip försöker göra är att han försöker släppa tillbaka och säga att nej, men vi är faktiskt alla jämlika. Och han är inte tydligt mot monarki någonstans. Han säger att det kan finnas flera statsskick, men vi är alla jämlika under lagen. Så han försöker i princip föra tillbaka den här tanken
på flertal sätt. Det var också det som man i under- och överhusen här i parlamentet sa till kungen, Charles. Mm. Vi är inte mot monarkin. Vi är mot idén att du står över lagen.
Ja. Vi ska ta ett citat till här. För att alla människor ska avhållas från att inkräkta på andras rättigheter och från att göra varandra skada och för att den naturliga lagen som syftar till fred och värn för hela mänskligheten ska åtlydas, ligger lagskipningen i naturtillståndet i vars och ens händer och var och en har rätt att straffa lagöverträdare i sådan grad att nya överträdelser förhindras.
Mm, det är sympatiskt.
Ja, jag misstänkte att du skulle tycka om det här. Det är ju... Naturtillståndet är som sagt, John Locke kom ju sen in på att samhället är någonting som skapas för att slippa naturtillståndet. Men hans argumentation är fortfarande till naturtillståndet. Då förvarar man sig själv och sina grannar naturligtvis. Och det finns ingen gemensam lagskipning, utan det finns en allmän kännedom om vad de naturliga lagarna säger. Det vill säga att de är på något, i hans synvinkel på något sätt instinktiva hos de flesta av oss. Och man får alltså döma och straffa folk själva. Det är så det fungerar innan en gemensam juridisk samhälle har uppstått. Och anledningen till att han senare... argumentationen, om jag går lite i förväg, kommer ju lyda att det här är förvisso bättre än anarki, eller förvisso bättre än kaos där ingen kan dömas för någonting, att folk ändå på något sätt försöker upprätthålla en naturliga lagar, men de flesta kommer försöka kräva någon samordning på ett högre plan än det här. Men det finns jätteintressanta passager som ur libertariansk eller till och med anarkistisk synvinkel kan vara intressant. Jag ska ta ett citat till här. Tror på sidan 47, varför nu det är intressant. Då säger Locke också här. Här ser vi tydligt skillnaden mellan naturtillståndet och krigstillståndet, vilka vissa personer blandat ihop, men som ändå är så vitt skilda från varandra som ett tillstånd av fred, välvilja, ömsesidigt bistånd och skydd från ett tillstånd av fientlighet, illvilja, våld och ömsesidig förgörelse. Människor som lever tillsammans i enlighet med förnuftet, utan någon gemensam överhet på jorden, med bemyndigande att döma mellan dem, lever i ett egentligt naturtillstånd. Men våld eller hot om våld mellan människor som inte har någon gemensam överhet på jorden att vädja till om hjälp innebär krigstillstånd. Just avsaknaden av en sådan instans ger en människa rätt att föra krig mot en angripare. Det vill säga freden, om bland förnuftiga människor är freden det ursprungliga tillståndet. Sen kommer det dyka upp angripare. Men då inträder tillstånd som kallas krig.
Mm.
Det vill säga, och det här är också ett återkommande lockargument, att om man inte har en juridisk konstruktion, en gemensam juridisk konstruktion, så innebär det att så fort någon begår övergrepp så har man har krigstillstånd inträdit. Och då är det krigets regler som gäller.
Så ända tills kriget bryter ut så gäller fredens princip helt enkelt. Och
ja,
respekten för egendom och icke-våld och så vidare.
Men vid första övergrepp så gäller krigets princip. Och Locke går så långt som ibland att argumentera att om någon försöker råna dig, så kan du, då det innebär att denna person har startat krig mot dig, kan det innebära att om personen även har möjlighet att slå ihjäl dig, så finns det, är det högst sannolikt att han kommer försöka göra det. Alltså har du rätt att tillgripa dödligt våld mot en rånare. Och den typen av argument för Locke ganska genomgående. Vilket ju vissa kan tycka verkar lite primitivt idag, men om man ser till principerna så är det inte så konstigt att han för dem.
Mm. Det är intressant. Att, det här är liksom också ett resonemang som jag för mig själv ganska ofta. Funderar på det här mellan avvägningen då, mellan det primitiva. Jag skipar rätt på mitt territorium. Eller som du säger, samordningen mellan försöka harmonisera rätt på något sätt. Det, båda har sina fördelar och sina nackdelar. Fördelen för det primitiva, åtminstone för den som kan värja sig, är ju att man skipar rätt omedelbart helt enkelt. Nackdelen är att det naturligtvis kan förekomma avarter då.
Ja, en nackdel till är att det kommer alltid finnas någon med en större yxa eller större vapen som man riskerar att behöva. Och Locks argument är ju mycket det att det finns så stora fördelar med gemensam rättsskipning. Att människor kommer frivilligt sluta sig samman och skapa någon form av samhälle för det här. Och då gäller inte längre naturtillståndet. Då får du bara, skipa rättvisa själv. Du får försvara dig själv. Men om det inte längre handlar om direkt försvar av dig själv, så måste du gå till de juridiska instanserna och kräva rättsskipning istället. Just för att det ska vara strukturerat och organiserat och på något plan ett försök mot objektiv lag.
Mm.
Det här är ju inte det enda Locke är känd för. Han är ju även känd för den teorin om egendom, vem som äger vad. Som ju i princip alla libertarianska och klassiska liberala tänkare bygger sin teori på. Och det är ju det som på svenska väl kallas ursprunglig appropriering, skulle jag vilja kalla för. Det finns ett bättre ord på svenska. Homesteading heter det på engelska.
Ja, det är speciellt när du tar oägd mark i besittning. Va? Det är ockupation kallas det på svenska.
Ja. Och Locks argument, och det här, jag vet inte om det här är absolut första gången det förs fram, men det är mest kända gången det förs fram, det är ju att om du citat blandar ditt arbete med någonting som är tidigare oägt, så är det därmed ditt. Och han får ganska långtgående resonemang varför det här gäller, det vill säga hittar du en plätt oägt mark och börjar nyttja den, så är den därmed din. Och det är alltså ett traditionellt lockargument. Och som sagt, det är ju ett ganska välkänt libertarianskt argument om hur det fungerar. Sen är det naturligtvis så att det finns inte så mycket oägd mark idag.
Nej, och även om du hittar oägd mark så kan någon säga, ja men jag ägde faktiskt det där, eller min pappa ägde det och jag bara lät det vila ett tag och nu vill jag ha tillbaka det. Alltså det låter enkelt, men det har naturligtvis också sina komplikationer.
Jo, det har det. Och Locks börjar argumentet säga att du kan inte äga mer än du kan bruka. Det vill säga du kan inte inhägna massa saker som du inte brukar och sedan säga det är mitt. Men han är tvungen att senare, efter ett tag, är han tvungen att bygga på det här lite och säga att jo, men om du inhägnar någonting och sen hyr någon annan för att bruka det, att om du har besparingar för nyttja på det sättet och så vidare, så har du fortfarande äganderätt till det. Det vill säga att du kan äga mark, du kan ärva mark som du sen hyr ut till någon annan. Och det beror på något sätt, han hävdar att det beror på att vi har skapat en penningekonomi där vi kan, en person kan spara och sen hyra ut till någon annan, etc. etc. Men grundtanken är fortfarande att du kan bara äga det du nyttjar. Och han går...
Och det blir ju en ännu svårare avgränsning, som du säger. Vad innebär nyttjande?
Jo, och hans argumentation, hans motivering för det här är att majoriteten av all mark är egentligen ganska värdelös. Till och med det som högproduktiv jordbruksmark är egentligen ganska värdelös om du inte gör något med den. För att hur ofta ser du naturligt växande fält av säd?
Mm.
Ja, aldrig. Och han jämför då, vad är värdet av mark som ingen har arbetat på jämfört med hur mycket den är värd om du arbetar på den? Han kommer fram till att han argumenterar att man knappt ens kan argumentera att en hundradel av värdet kommer från den ursprungliga marken onyttjad. Den nytta du har av den då, utan i princip all nytta av marken kommer just för att någon arbetar med den. Så värdet kommer från arbetet. Därmed att någon har arbetat med marken så är den deras, om ingen ägde den tidigare.
Det där är en viktig distinktion, för det hör man ju ofta från geolibertarianer och andra
konstiga människor.
Vänsterfolk. Att, jo, men den här gruvan, vi alla äger liksom hålet här. Och marken, jorden som har grävts ur. Ja, fast den var inte värd någonting innan någon hade börjat arbetet. Och att sen komma i efterhand och säga, jo men vi är också delägare i den här jorden. Det fungerar inte.
Nej, om vi tänker oss ursprunglig mark. Ja, men visst, du kan plocka kottar och nedfallna grenar och naturligtväxande bärbuskar. Och säkert finns det en annan metallklump som låg här och där. Men det är liksom, det är det som finns. Det är markvärdet innan man har jobbat med det. Och det är inte mycket. Och så fort du börjar jobba med det så har ju du gjort någonting för att öka värdet på den här marken. Och det värde som du har ökat med tog det ju tillfalla dig. Och enda sätt för det att ske är att marken då blir din. Men visst, just ägande av mark är ju en jätteknixig fråga som jag ska säga att det fortfarande finns en hel del intressanta frågetecken kring. Men
det här kan man egentligen ha rätt djupa metafysiska diskussioner. För jag menar, även inom libertarianismen hävdar vi ju att du får inte stjäla annans egendom och så vidare, va? Men det förutsätter att begreppet egendom är definierat.
Ja.
Och det är egentligen bara att man skjuter på problemet ett steg till. Vad är egendom? Kan du ha egendom utan ett samhälle? Och kan du ha ett samhälle utan någon typ av samordning? Och någon typ av hierarki och så vidare?
Jag kan glädja dig med att Locke går in på även det här om en liten stund.
Trevligt.
Det är lite så att jag tar boken i... han flödar lite över argumenten. Och man anar som sagt att det här är den andra avhandlingen om styrelseskicket och inte den första. För att ordningen tycks ge en indikation om att han svarar fortfarande lite vagt på... Den första boken var en kritik av herren som heter Robert Filmer. Men även i andra avdelningen så känns strukturen som han sitter och svarar på någonting ibland. Och han går in på barnuppfostran, intressant nog. Ägande av barn och så vidare i ett kapitel som kommer här någonstans. Och det är troligtvis för att den skrift han kritiserar försökte hävda någon form av... Du hade Guds makt över universum och under det så hade du monarkens makt över nationen och under det så hade du då en faderns makt över barn och så skulle vara någon form av rät linje där som visade hur det här var en gudomlig princip, hur maktutövning skulle ske då.
Fadern ägde väl också sin fru, va?
Ja, på något plan. Här hävdar ju Locke att begreppet faders makt är ganska felaktigt för att om... Han drar några enkla exempel. Om fadern dör, är barnet då oägt? Nej, bevisen säger då modern som ska sörja för det här. Så att fadersmakt väljer han att ersätta med begreppet föräldramakt. Men det som blir jätteintressant är att han för fram vad som för tiden får räknas som en väldigt radikal teori om föräldrars rätt till sina barn. Jag ska citera här igen. För det här tycker jag är jätteintressant. Det här är skrivet på 1600-talet, notera. Citat. Denna makt tillkommer så föga fadern som någon särskild naturlig rättighet, utan enbart i hans egenskap och sina barns vårdnadshavare, att han förlorar sin makt över dem när han upphör att sörja för dem, eftersom denna makt är oupplösligt förknippad med deras försörjning och fostran. Den tillkommer ett övergivet barns fosterfar lika mycket som ett annat barns biologiska far. För så lite makt över avkomman förlänar själva befruktningsakten en man om all hans omsorg skulle ända med den och hans anspråk på en fars namn och myndighet enbart vila på den.
Mm-hmm. Intressant.
Det vill säga, tar du inte hand om dina barn så har du inte längre någon rätt till dem överhuvudtaget, säger Locke.
Det låter lite grann som Walter Block här. Och,
ja.
Och i den dag barnen då frigör sig från sin fars försörjning och blir självförsörjande, så upphör också hans makt. Alltså, den som försörjer en person har makt över den personen.
Ha.
Rättighet.
Det här skrevs alltså redan på 1600-talet, vilket måste vara ett fruktansvärt radikalt. Men han argumenterar alltså i princip för det som Rothbard senare kom att kalla för ett begränsat förmyndarskap. Du har rätt att bestämma över barnen så länge som du försörjer dem och så länge du svarar för deras fostran. När de inte längre behöver dig för sin försörjning eller klarar sig själva, eller om du inte klarar av att försörja dem eller fostra dem utan du är elak mot dem, slår dem, felbehandlar dem, då har du inte längre något föräldraskap och vem som helst kan komma och befria dig från det i princip. Någon annan kommer att säga att du tar inte hand om barnen, jag tänker ta hand om mina barn. Det här är naturligtvis, här kommer du in i sådana här juridiskt tvistemål. Du kan inte bara komma och kidnappa folks barn och säga att du tar minsann inte hand om dem. Det blir en juridisk fråga, men principen är ganska enkel.
Just det.
Du är bara förälder i den utsträckning du tar hand om dina barn. Tar du inte hand om dina barn så är du inte längre förälder. Sen argumenterar han vidare. Han fortsätter ju faktiskt på det här spåret och vänder på det om barns skyldighet att ta hand om sina föräldrar. Och han säger att barn är naturligtvis skyldiga att ta hand om sina gamla sjuka föräldrar, men man kan inte lagstifta om det här. Du kan inte ålägga dem att enligt lag behöva ta hand om sina föräldrar. Och dessutom säger jag att det här bör vara i någon mån proportionerligt mot hur väl föräldrarna fostrade sina barn och hur väl de hjälpte sina barn under deras uppväxt. Det vill säga han argumenterar för någon form av naturlig princip att är du elak mot dina barn så räknar du inte med att de hjälper dig på din ålder höst.
Så om du sätter in barnen på dagis när de är ett år gamla så kan du räkna med liknande behandling när du själv blir gammal.
Kan du räkna med att du blir insatt någon annanstans när du blir gammal?
Och att, ja. Och att om de blir vanskötta så kan man skriva till Aftonbladet.
Ja. Nej, men det och det här är också här. Han skriver ju saker som är fruktansvärt libertarianska. Och jag tycker det är ganska fantastiskt. Jag blev glatt överraskad för det är ingen jättestor tjock bok det här heller.
Ja, just
det. Nåväl, detta om barnen. Åter till staten och samhället. Här kommer ju den ursprungliga, den klassiska nattväktarstatens ursprung. Det är ju John Locke och han säger att människor går samman och skapar en form av statsmakt för skyddandet av liv och egendom. Och den ska enbart vara till för detta.
Det låter precis som amerikanska självständighetsförklaringen anno 1775 eller något sånt.
Jo då, de har snott en del från Locke kan vi ju säga.
Copy-paste.
Ja, väldigt, väldigt nära copy-paste om det nu fanns på den tiden. Men staten ska försvara egendom så att då får vi det här polis, rättsväsende, militär i princip. Men han är noga med att påpeka att det här är statens legitima skyldighet och ingenting annat. Han är lite... De få luddigheter som kommer in i Locke kommer i väldigt många andra fattarpartier. De säger att ja, men sen ska, det blir ju majoritetens vilja som då sker. Uppstår det tvistemål så kommer majoriteten få avgöra. Inte nödvändigtvis sagt om det sker via demokrati eller om att någon monark ska lista ut vad majoriteten vill och lagstifta därefter, etc. etc. Men att det är ett tillstånd som man ingår och sedan finns helt enkelt statsmakten.
Finns en ekonomisk logik då i det som man säger här, att människor går samman för att skydda sig. Att möta en mot en buse, är ju inte speciellt roligt. Men i och med att de flesta människor är fredliga och civiliserade så är det ekonomiskt klokt att denna majoritet går samman och försöker betvinga busarna.
Jo, men banditgäng och smärre militärmakter är ju ganska tråkiga att ha som granne om det nu skulle utbryta oroligheter. De flesta militära oroligheter beror ju naturligtvis på statsmakter och inte på individer. Men det är klart man går ihop. debatten som han förespår redan där, och han försöker säga emot att okej, okay, nu kanske ni hävdar att det här aldrig hänt, att man kan inte bevisa att folk någonsin har varit i ett naturtillstånd och gått ihop. Han för ett längre resonemang som jag inte ska dra i sin helhet. Han försöker förklara att jo, men det här har egentligen visst hänt på ett sätt eller annat. Men det här är väl också något som har kritiserats ganska hårt, för att den här teorin tas ju senare upp av den libertarianska författaren Robert Nozick på 70-talet. Vilket leder till en ganska frän attack från Murray Rothbard, där han kallar det här för the immaculate conception of the state. Stadens oskuldsfulla födelse eller någonting. Stadens jungfrufödelse kanske till och med det blir.
Vad säger Nozick i frågan?
Nozick håller med Locke och hävdar att ja, det råder någon form av marknad ända tills någon väljer att för att försvara sig inför statsmakten. Och Murray Rothbard på sitt vanliga sätt att säga att det här är ju nys. Staten, han drar ju sin statsstrid från framförallt Franz Oppenheimer och hävdar att staten har alltid härstammat från erövring, och en folkgrupp erövrar en annan. Finns det ett fredligt samhälle så blir det uppätet av en omkringliggande krigsmakt som inför stat på dem.
Det är ungefär det som Hoppe säger också, att staten uppstår den dagen någon tar sig ett juridiskt monopol över ett territorium.
Mm.
Någon tar sig, inte att det uppstår naturligt genom någon slags överenskommelse.
Nej, och här har du ju konkurrerande teorier om staten. Du har ju Locke och Nozick på ena sidan, du har Rothbard och Hoppe på den andra sidan i någon mån. Albert J. Nock var ju för övrigt före Rothbard och hävdade att gå i Oppenheimers fotspår. Jag har skrivit en artikel om Franz Oppenheimer, om någon är intresserad av att läsa den för övrigt. Det finns på mises.se uppenbarligen. Det var ganska länge sedan.
Vad säger Nozick övrigt?
Nozick är ju en Anarchy, State and Utopia heter hans bok. Han är ganska rimlig i ganska mycket, men han tror ju på någon form av minimalstat. Och det är väl just där som Rothbard väljer att anfalla. Jag är lite dålig på Nozick ska sägas, det får man skämmas lite för.
Säger Locke någonting om nattvandrarstaten?
Nej, nattvandrarstaten. Jag tror att, om jag minns rätt, att resonemanget är att om staten inte kan uppfylla sina löften så har befolkningen rätt att helt enkelt gå och bilda sin ny stat. Ja, och den gamla staten hjälper inte längre.
Ett det är argument... samma som självständighetsförklaringens ordalydelse.
Jo, men utöver det så säger han, en stat kan bara följa lagen. Följer den lagen så är den inte staten. Då är det återigen ett krigstillstånd mot medborgarna, och då ska medborgarna försvara sig upp och därefter upprätta en riktig stat som följer lagen. Han är väldigt noga med att det är lagen som bestämmer.
Gör han några förutsägelser om vad en sån här konstitution kan utvecklas till?
Nej, inte i den här boken.
Att staten tenderar att bli en lag för sig själv så att säga, och börja domdera och styra medborgarna istället för tvärtom. Så att det ska vara en serviceinrättning egentligen.
Nej, hans argument är att så fort staten inte längre följer lagen och inte längre skyddar medborgarna så ska man göra uppror mot den. Och där hittar du också den här amerikanska konstitutionens argument om att man får kasta över staten. De argumenterar ju på det här sättet när de försöker slänga av sig den brittiska staten. Och det berömda citatet om att frihetens träd måste vattnas med tyranners blod ibland kommer ju också därifrån. Det är ju så uppenbart att John Locke är den huvudsakliga filosofen som man använder sig av när den amerikanska frihetsdeklarationen skrivs runt 100 år senare.
Mm. Och det här är ju också vad Hoppe säger. Vi har det citatet på vår hemsida. Han säger ju det att liberalernas svaghet är deras teori om staten.
Jo, absolut. Det är ju så att om en stat gör fel så att det är väldigt svårt att göra någonting åt det. Mer du kan agitera och det går ibland. Du kan försöka ta över nuvarande statsmakten, men då tenderar du att lyckas bli någorlunda korrumperad på vägen.
Man kan rösta också.
Ja, jo, det kan man ju göra. Att rösta fungerar jättebra i ett fredligt tillstånd. Men alla, har någon någonsin röstat sig ifrån ett krig, undrar jag. Det är ju det att det demokratiska systemet förutsätter fred mellan medborgarna, och det fungerar. Så länge det är relativ fred så går det bra att rösta om små sakerna. Men om freden upphör att finnas eller folk tar beslut som inte, som viss del av befolkningen inte anser är fredliga, då kan du inte längre rösta bort dem.
Det förutsätter också en något sån där homogen värde, ja, homogena värderingar.
Jo.
Jag hörde att jag undvek ordet värdegrunder.
Ja, det är bra. Det är bra, Klaus. Annars kommer någon att ta dig.
Om du ska försöka enas under ett gemensamt tak där du, majoriteten ska förtrycka minoriteten, då blir det naturligtvis ohållbart om man har väldigt disparata åsikter.
Jo, det är just det här att demokrati har ju visat sig vara ett relativt bra sätt, nu säger jag tills vidare för vi har inte sett framtiden, men att hålla ett fredligt samhälle, fortsätta och du håller små konflikter inom samhället. När konflikterna blir för stora så riskerar det att demokratin inte längre fungerar. När folk får tillräckligt mycket agg mot rådande ordning så slutar demokratin att fungera. Så det är lite som demokrati är tråkig när den slutar fungera. Och man får, om man bor i en demokratisk stat så har man ju problemet att ja, det är, om katastrofer händer finns det inte mycket du kan göra. Det har vi ju sett genom historien, om kanske inte de senaste decennierna på så många ställen, men det är ju så att värderingarna som folk har när de går in i en demokrati är det som spelar roll för om samhället kommer att fortsätta vara fredligt.
Ja, och sen så kommer demokratin förändra dessa värderingar och dessutom köra ekonomin i konkurs. Det har vi ju sett.
Det finns ju tyvärr en
avsvärd risk. Det skapar en sån här mentalitet av att jag har rätt till saker.
Jo, där finns det ju, vi kan ju lite utsticka det här, det finns ju två intressanta. Sverige på 90-talet är ju ett intressant exempel så tillvida att demokratin åtminstone försöker under Gallien att reformera och i någon mån lyckas reformera om det finns en tillräckligt mycket av traditioner av ansvarstagande, det finns en politikerkår som på något sätt lyckas släppa köttgryten och inse att hoppsan, det här kommer gå åt peppan. Så att ibland händer det att man reformerar, men det är ju långt ifrån säkert att det fungerar på lång sikt. Ett annat exempel är ju nyligen i Argentina där de har haft maktskifte. Och den nya presidenten och hans lakejer går ju faktiskt in för att försöka rädda ekonomin och försöka slänga ut den värsta korruptionen. Så får man ju se hur länge han lyckas göra det här innan det egna styret börjar haverera. Så att det finns ju alltid den här. Det finns krafter och motkrafter i demokrati, så kan man väl säga. Så får man ju återstår det alltid att se hur långt motkrafterna lyckas verka och när de också blir krafter i fel riktning. Det är ju alltid intressant att bo i en demokrati på det sättet.
Inte minst nyhetsrapporteringen är väldigt intressant.
Eller hur? Nej, men demokrati är någon form av instabil tillstånd som hoppar lite hittan dattan. Och skulle man rita tidslinjer över nationer och styrelseskicks utveckling så skulle ju de demokratiska perioderna vara notoriskt brusiga jämfört med de andra där ändå styrelseskicket skulle vara ganska stadigt. Det sker så här, lagarna säger så här och helt plötsligt börjar brusa. Ja, men då har vi infört demokrati.
Du har liksom det tysk-romerska riket 1000 år, du har lite egyptiska imperier, du har lite, ja. Sånt där, va? Det här som vi har hållit på med nu, det är 100 år gammalt ungefär.
Ja, den typen av avhakad demokrati i alla fall som försöker haka av traditionerna är nog ännu yngre. Vi hade ju totalt tvåkammarriksdag ända tills 1971 eller vad det nu är. Kommer du ihåg när vi bad våra lyssnare att gå och kolla på riksdagens öppna 1971?
Ja, vi spelade ju upp en bit också.
Ja, jag vet att en redaktionsmedlem blev måttligt road av det här. Vi är såna hemska monarkister, Klaus. Ja. Tillbaks till avsnittet. Jag får inte hålla på sig, Klaus. Jo, där vi var vi har noterat hur staten skapas enligt Locke. Ett väldigt intressant sak är att han hävdar att det här är bara bindande för de som går in i det. Det vill säga, föds du i en stat så är du inte nödvändigtvis bindande för dig att vara med i den. Om din far ingick i en stat med någon form av kontrakt, om dina föräldrar gjorde det, så betyder det inte att du nödvändigtvis måste vara med.
Det låter som Spooners No Treason.
Det låter väldigt exakt som Spooners No Treason. Sen Locke säger det här, men samtidigt så lägger han väldigt många aber runt det här. Till exempel, om du ärver mark från dina föräldrar så kan avtalen kring den här marken vara sådant att marken därmed gör att för att kunna ta den här marken i besiktning så måste du tillhöra staten etc. 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 Det finns väldigt många aber kring det här.
Du vet, det här får man ju liksom inse att det här är så sjukt komplicerade grejer. Mm. Och att försöka sätta upp ett regelverk kring det här som ska hålla för alla tider, det är ju liksom stört omöjligt. Det enda som funkar, om ens det är att du har en sund kultur av sunda människor omkring dig, och så hoppas man på det bästa.
Grejen att värderingar ligger till grunden för allt det här. Det man ska säga, jag tror att en del av Locks argumentation är att han försöker göra det tydligt att staten äger inte människan. Bara för att du föds in i en stat kan inte den staten göra anspråk på ditt liv. Du kan flytta och acceptera medlemskap i någon annan statskonstellation. Han har också en passus där han diskuterar, bara för att du på besök i en stat så tillhör du inte den staten. Du måste underkasta dig dess lagar etc. etc. Men det finns en begränsat vad den staten kan kräva av dig och så vidare. Till exempel om du är på besök i ett annat land så kan inte de kräva skatt av dig och så vidare och så vidare. Så han försöker ju argumentera mot de värsta typerna av övergrepp. Däremot hävdar han ju någon månad att just att din äganderätt, om du äger någonting inom en statskonstitution, om du köper någonting inom en bit mark som tidigare tillhör den stat eller du ärver den, så överhuvudtaget, för att du överhuvudtaget ska kunna ha en äganderätt, så måste det finnas ett juridiskt fungerande juridiskt system. Alltså måste du acceptera den statsmaktens legitimitet. Och här kan man kanske argumentera att jo, kanske. Men samtidigt så är väl vi förespråkare just för utträde ur staten, secession, att om någon vill, om nu alla skåningar vill bryta loss Skåne, så får de väl göra det. Så att det kan inte vara så att du alltid tillhör en stat. Däremot på något sätt, visst, du kanske inträder i staten, men om du då sen inte vill tillhöra den, ska du då förbryta dig ut? Det intressanta argumentet Locke för emot är att om alla kan upphöra att tillhöra staten när de vill, så kommer ingen stat någonsin existera under någon längre period någonsin. Och det omöjliggör ett fungerande objektivt juridiskt system. Jag vet inte, jag har inte analyserat det fullt ut vad jag tycker om det. Det är ett knepig argumentation. Det ligger ju någonting i den, naturligtvis. Så det finns en del i Locke som är värt att fundera på om man är libertariansk lagd. Hur löser man det här? Det är inte helt tydligt. Det är väldigt mycket... John Locke har ju tänkt onekligen. Och drygt 300 år senare så är det inte så att man kan säga att jo, han hade rätt här och han hade fel här. Utan det är väsentligt intressanta frågor han diskuterar. Sen naturligtvis ytterligare saker han tror på. Han tror ju på att det måste finnas en objektiv lag som är allmänt erkänd. Det måste finnas en allmänt erkänd lag. Den kan ändras, men den måste vara allmänt erkänd, annars funkar det bara inte. Och där håller jag kanske inte riktigt med.
Ska vi välja sharia eller ska vi välja Sveriges rikes lag? Du får bara välja en.
Choose one.
Och den ska gälla för alla också.
Jo, här är ju så att det finns ju faktiskt så att det finns ju lagsystem som kommer i konflikt med varandra, och då krävs det blir juridiska förfaranden om hur man ska lösa det här, naturligtvis. Visst måste alla vara överens om grundprinciperna, men visst, det finns juridiska konflikter även när alla är överens om vad lagen säger, för alla tycker inte att den säger samma sak. Annars skulle det inte finnas några juridiska konflikter någonsin, om alla liksom, man sa att lagen säger så här och sen alla helt plötsligt accepterar exakt den. För att det finns alltid tolkningsmöjligheter.
Det är därför lagen måste vara så enkel det bara går.
Lite så kanske.
Jag tror jag sa en A4 förut, men jag tror jag är nöjd med en halv A4 nu.
En halv A4, ja. Du, 10 Guds bud kanske du kan få in på en halv A4. Det kan finnas vissa tolkningssvårigheter i vissa situationer där också, måste jag dock säga. En sak som jag dock kan hålla med om är att opartiska domar är ganska viktigt.
Men när han säger lag då, en tydlig övergripande opartisk lag, vad tänker han sig att den ska omfatta? Hur många sidor?
Det sägs naturligtvis inte. Han hävdar ju att skapar man en stat så har man skapat en lagstiftande makt. Och naturligtvis har man skapat en exekverande makt, en makt, någon som har rätt att utföra lagen. Men det är ju den lagstiftande makten som är staten. Och han lämnar ganska öppet vad den här lagstiftningen ska gälla. Den måste, det är de vanliga argumenten om att den måste kunna anpassas efter omständigheterna och etc. 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 Så att han är ganska otydlig där, kan jag tycka. Men det är klart, alltså det finns, alltså det måste finnas en lag som folk generellt sätter överens om. Det är också ett problem att försöka hitta opartiska domare. I dagsläget har vi opartiska domare som gäller, förutom om du råkar hamna i en tvist med staten, då kan du nog räkna med att de är partiska och statens vägnar. Och det är ett problem som fortfarande är olöst, som Locke inte lämnar någon som helst lösning på.
Man får helt enkelt avskaffa staten som ger dem sin lön.
Det här är ju ett gigantiskt olösligt problem, skulle jag vilja säga. De som hävdar att man ska ha privata domstolar som bygger på rykte och så vidare. På något plan så finns ju en marknadsprincip som säger att en korrupt domstol skulle ingen någonsin gå till sen. Och den måste säkert gälla på lång sikt, men på kort sikt kan jag mycket väl tänka mig att människor tyvärr går till en korrupt domstol innan de upptäckte hur korrupt den är. Och då kan du få liksom partiska domare där istället. Så det här är ju ett av de stora problemen. Vem ska vara domare i en given tvist?
Du ser problemet, och det är ett jättestort problem. Ju mer komplicerat vi gör det här bygget, desto mer komplicerad blir juridiken och mer undantag och specialfall och aber. Och
jo, det är ju så. Man bygger en svår och svår struktur och så försöker man bygga balanserande faktorer. Du har ju såna här, i USA så har du ju högsta domstolen och ska det tillsättas domare. Och då försöker de ju politiskt tillsätta domar som har vissa åsikter och etc. etc. Och så blir det så här, jaha, men ändras lagen bara för att du ändrar politisk åsikt på domarna, och de ska ju då döma i prejudicerande fall. Och det blir ju en jättekonstig balansakt det här.
Och ju större den blir, desto konstigare blir det. Desto mer särintressen. Desto mer styr särintressen.
Jo. Ja, i vilket fall. Om vi vandrar vidare hos Locke, så är det ju så att Locke hävdar ju, som jag tidigare nämnde, att har man väl skapat en statsmakt, då ligger auktoriteten hos den, och det är, man får lyda den lagstiftande makten i staten. Du har inget val. Den har rättat med våld, tvinga underkastelse, om du väl har skapat den.
Så då får man inte längre avskaffa den?
Inte de som har gått in i den. De som har gått in i den kan inte avskaffa den.
Även om de missköter sig?
Jo, det är ju det här. Om staten missköter sig så mycket så att man kan anse att krigstillstånd har införts mot medborgarna, då är det medborgarnas plikt att helt plötsligt ta till vapen och försvara sig och skapa en ny stat. Det är ju det här. Det är ju svårt att säga gränsdragningen här. Han är dock noga med vissa principer, och nu kommer vi återigen till den amerikanska statskonstruktionen. Han säger att inget styre får någonsin utgå från dekret, utan allt styre måste vara baserat på stiftad lag. Och då har du den amerikanska "a nation of laws, not of men".
Land ska med lag byggas.
Precis. Ja, det finns ju på Sverige ska också naturligtvis. Och det här är ju en princip som alltid har funnits. I princip. Ja, som sagt. Jag vet inte hur vi ska försöka runda upp denna John Locke. Han är ju, som sagt, man märker ju att det är en 1600-talsförfattare. Han säger ju saker som idag kan låta jättevåldsamma, som den här citatet: "Enbart en människa som försatt sig själv i krigstillstånd gentemot andra får dödas, då han avhänt sig det förnuft som Gud givit människorna som rättesnöre." Du får döda angripare. Och som jag tidigare nämnde så man kan i princip, någon som försöker råna en kan man anta är en försöker döda en, och då får man svara med dödligt våld. Däremot om någon stjäl någonting från dig får du inte svara med våld alls, utan förutsatt att en stat finns så måste du vända dig till de rättskipande myndigheterna. Du får inte göra någonting åt det här själv. Om du upptäcker att din granne har stulit något, då får du inte gå dit och stjäla tillbaka, utan då vänder du dig till rättsliga myndigheterna. Om nu en stat finns och du inte befinner dig i det så kallade naturtillståndet.
Jag menar också att beskattning är acceptabelt om majoriteten har godkänt det, eller?
Det här är ju lite svårt, för man ska ju komma ihåg att det här skrivs på en tid där statsmakten fortfarande hade ganska stora egna markägor och i viss del var självfinansierande. Den var ju inte helt självfinansierande. Tullar var ju mer populära än skatt just för att de var ju mindre synliga. Men absolut, han accepterar nog skatt, det tror jag. Det talas inte så mycket om skatt explicit. Mm. Men absolut, det är, han talar ju ur sin tids hur saker såg ut då. Så att det tror jag nog, om den styrande makten kom fram till att för att upprätthålla ordning så behöver vi ta ut skatt av 3 kronor, då tror jag att enligt John Locke är det fullt legitimt så länge man kan bevisa att de här pengarna går till lagens upprätthållande etc. etc.
Det är också intressant uttryck här, rule by bureaucracy. Förklara det.
Rule by bureaucracy. I princip, det jag sa tidigare om att inget styre får utgå från dekret. Det innebär ju att, för han i princip sa att enbart de som är valda, om man nu har ett parlament eller om man har ett råd eller vad man nu har, men i fallet med parlament, enbart de som är valda från av befolkningen har rätt att stifta lag. Det vill säga, du får inte delegera vidare den makten om du nu är folkvald. Du får inte säga åt ett departement att skriva den här lagen åt mig, utan det är du som vald ska välja, som ska skriva den här lagen. Det är du som ska se till att lagen blir stiftad. Sen kan man naturligtvis argumentera i vilken mån delegering får ske, för någon annan skriva ner den etc. etc. Men den får inte vidare delegeras makten, hävdar Locke. Utan är du folkvald till en lagstiftande församling så är det du och ingen annan som ska göra det här arbetet.
Här skulle också förhindra mycket av den korruption och lobbyisters påverkan på lagstiftningen.
Jo, men jag tror att Locke ser det som en korruption av styret om någon blir vald och sen låter någon annan sköta lagstiftandet. För att det är du som är vald, och därtill undrar om inte Locke på något plan anser att den som faktiskt skriver lagarna också är ansvarig för den lag han har skrivit. Någon form av någonting som liknar tjänstemannansvar kanske. Nu är han inte en tjänsteman, nu är han folkvald. Men...
ja. Så att... jag menar, i slutändan, alltså denna lagstiftande församling då som vi har nu för tiden, de gör ju inte att producera lag hela dagarna. Varför då? Duger inte den lagen, det som är liksom gammalt och fornt? Liksom, behöver fler lagar? Man kan säga så här, att med tanke på det där då, att den valde ska stifta lagen. Det jag menar är att du säger människor, ja, det är så mycket att göra, vi hinner inte utan det måste. Ja, men vad är det för ny lag som måste skrivas? Är det kanske en varje år eller någonting sånt som skulle behövas möjligen? Och så avskaffar man 2 och skriver en ny varje år eller någonting sånt.
Jo, man kan ju tänka sig att ju längre tiden går desto mindre ny lag måste man skriva, för allting rimligt och vettigt har redan skrivits. Det finns inte så många frågor kvar att avhandla, men det är ju tvärtom om du ser på den exponentiella utvecklingen av lag. Nu, där ska jag säga, där är USA långt mycket värre än Sverige. Svensk lag är måhända en väldigt, väldigt, väldigt tjock bok, men amerikansk lag är helt bizarr.
Ändå började det med en konstitution som är på 2-3 sidor.
Mm. Nej, och det här är väl, man kan väl tänka sig att det här är väl saker som kanske inte John Locke kunde förutspå. Det var väl att folk skulle börja producera så mycket lagdokument så att man drunknade i dem. Ja. Jag vet inte, det är alltid svårt att fundera på vad människor tänkte. Man ska ju komma ihåg att så mycket av det han skrev var nytt, så att ändå för sin tid. Så att man kanske inte kan kräva att han skulle förutspå allting. Men han är, som sagt, han är ju en, han är väldigt förvånansväckande klarsynt ur min synvinkel. Och han är också, han tror ju på förnuftet. Han tror att vore alla människor tillräckligt förnuftiga så skulle allt det här ju bli självklart, och man skulle inte ägna sig åt att försöka med våld tillskanska sig andras ägodelar och så vidare, utan man skulle respektera andras rättigheter och så vidare.
Det är ett väldigt stort om det här.
Jo.
Den här förnuftstron, Evidensbaserad politik och allt sånt där.
Jo visst,
inte det är imponerat hittills, nej.
Nej, så är det ju. Men samtidigt, ja, det här var ju en tid när man trodde på förnuftet så gott man kunde. Det är ju del av den så kallade upplysningen. Upplysningstiden, och han räknas ju som en upplysningsfilosof naturligtvis.
Mm.
Han är, jag undrar hur mycket man lär ut vad Locke ändå lärde ut nu för tiden. Jag kan inte minnas att han nämndes i skolan faktiskt. Rousseau nämndes i skolan. John Locke nämndes väl i någon bisats kanske.
Jo då, vi nämnde John Locke. Att han var liberalismens fader, men ingenting om vad den här liberalismen var. Inte läsa någonting av det han har skrivit. I huvud taget tycker jag det är en väldigt stor brist. Varför uppmanas man inte att läsa originaltexter?
Ja, man antar väl att det inte är av intresse, för att förra generationen tyckte inte det var intresse, för att generationen innan det tyckte inte det var intresse. Jag vet inte, den är inte alltså, så svår att läsa den här boken.
Nej, och det är inte många av andra originaltexter heller. Det är referat, andras åsikter om vad som är skrivet, som i alla fall jag i skolan fick ta till mig.
Mm. Vi kan ju komma till en sista punkt som vi har berört ett par gånger, och det är just den här frågan om vad händer om makten blir korrumperad, och frågan om revolution. Jag kan börja med det här citatet. Med våld får man inte motsätta sig något annat än orättfärdigt eller rättsvidrigt våld, skriver Locke. Och sen kommer man till frågan, men när kan man anse att staten då har begått sånt här orättfärdigt rättsvidrigt våld? Och svaret blir i princip att han inte riktigt kan svara. Jag ska citera en sak, och sen kan du få citera en sak efteråt. Jag ska citera någonting som han har skrivit, och sen kan du, har jag tagit en passage från den amerikanska konstitutionen som är mystiskt lik denna. Den första är från John Locke, just från andra avhandlingen av styrelseskicket. Den går så här. Antag att ingen av dessa rättsvidriga handlingar berört folkets flertal, eller att bara ett fåtal drabbas av oförrätterna och förtrycket. Men exemplet och konsekvenserna tycks hota alla, så att de blir övertygade om att deras lagar och med dem deras egendom, frihet, liv och kanske också religioner är i fara. Hur det då ska hindras från att göra motstånd mot de rättsvidriga övergreppen, det kan jag inte säga. Jag medger att detta är en svårighet som varje styrelse, av vad slag den vara må, måste räkna med, då det styrande brakte därhän att det bemöts med allmän misstro av folket. Detta är också det farligaste tillstånd det överhuvudtaget kan försätta sig. Och gör det ändå det, förtjänar det desto mindre medlidande, då det är så lätt att undvika. Det vill säga, han svarar inte på hur styret ska kunna undvika att folk gör revolutioner och blir missnöjda, utan hans argumentation är ju som sagt att det är så lätt att undvika det här, det borde inte ske. Vi vet ju alla att det är klart det sker. Svaret blir att det kommer ju, revolutionen riskerar ju att ske naturligtvis.
Kommer alltid ske.
Ja, jag tänkte du skulle få läsa motsvarande passage för amerikanska konstitutionen.
Mm. Det här är ur den amerikanska självständighetsförklaringen alltså. Vi ser dessa sanningar som självklara, att alla människor är skapade jämlika. Att de av sin skapare har tilldelats vissa oförytterliga rättigheter. Och att rätten till liv, frihet och strävan efter lycka finns bland dessa. Att regeringarna inrättats bland människorna för att säkra deras rättigheter. Och att regeringarna erhåller sina befogenheter genom de styras samtycke. Att närhelst någon styrelseform motverkar dessa mål, så är det folkets rättighet att förändra eller upphäva denna styrelseform. Och att inrätta en ny enligt de principer som för folket framstår som de mest troliga att påverka deras trygghet och lycka. Klokheten påbjuder att styrelseformer som inrättats sedan lång tid tillbaka inte bör ändras av allt för lättvindiga eller flyktiga skäl. Och likaledes har all erfarenhet visat att människor är mer benägna att lida om det onda är uthärdligt än att avskaffa de styrelseformer vid vilka de har vant sig. Men när en lång kedja av missbruk och övergrepp uppenbarar en medveten plan att försätta dem under total despotism, så är det folkets rättighet, det är deras plikt, att avskaffa en sådan styrelseform och att skapa ett nytt skydd för sin framtida säkerhet.
Precis. Och just de där passagerna om att existerande styrelseskick ska inte kastas över lättvindigt, men om, är ju typiskt lockeanskt eftersom det är så lätt att undvika, som staten trots det lyckas lyckas felbehandla medborgarna så mycket så att de tröttnar totalt, då blir det till slut dags att kasta över styret.
Ja, alltså det är teoretiskt lätt att göra det rätta. Men många människor som drivs av egen intresse, som har möjlighet och som har makt, kommer detta naturligtvis bli praktiskt svårt.
Sen ska jag säga, alltså den enda situation där man har försökt kasta av sig en statsmakt, eller den i amerikansk historia, var ju den ytterst stökiga historien som kallas den amerikanska secessionen, eller det amerikanska inbördeskriget. Och det slutade ju inte med att de lyckades. Sen finns det ju mycket mer att säga om just den historien, men man kan ju misstänka, intressant nog, att de amerikanska sydstaterna läste konstitutionen ganska noga innan de kom fram till att de tyckte att de hade all rätt att kliva ut ur unionen.
Ja, det var inga konstigheter på den tiden. Det var en frivillig union, ungefär som EU.
Den var frivillig tills den slutade, var det?
Ja, det får vi se vad som händer när Storbritannien försöker gå ur här sedan något år eller så.
Där har vi en intressant historisk parallell.
Mm.
Det finns naturligtvis hur mycket som helst att säga om John Locke utöver det, men jag tror inte vi mäktar med så mycket mer idag.
Hur många getingar får han?
Hur många getingar får John Locke? Han får 4 av 5 i alla fall.
Mm.
Introduktionen i den svenska versionen jag har läst får kanske 1,5 av 5, möjligtvis 2 av 5. Men man ska inte läsa introduktionen, man ska läsa böckerna.
Alltså, vad fel med introduktionen?
Nej, den var helt okej. Den var nog, ur ett historiskt kontext så var den väl ganska sådär. Men det är precis som när jag läste introduktionen till Ben Bavarks Karl Marx and the Close of His System, så fick man distinkt känsla av att den som introducerade den tyckte att det här var väl någon form av, ja, lite konstig gammal text som måste sättas i sitt rätta kontext så ingen råkar missförstå den. Inte riktigt så illa, men lite av det. Det är mycket så här, sätta i kontext för dagens människor i de här introduktionerna. Och det är väl säkert bra för vissa, men för oss som är intresserade av grundtexten i all sin ursprunglighet och på sätten skrevs då, så är det väl kanske lite onödigt. Jag menar, ibland får man lite känslan att de är rädda att någon ska lyckas tänka själv och tycka att det här var för bra.
Ah.
Vi ramar in det så det inte blir några konstiga extrema lockeister som dyker upp.
Extrem lockeism. Akta för det, barn.
Ja. För att avsluta, som rekommenderad läsning, så blir det uppenbarligen John Locke, andra avhandlingen om styrelseskicket, eller The Second Treatise of Government, om ni föredrar den på engelska, det går bra det också. Och sen ska Klaus citera Marcus Aurelius.
Ja, vi får se om det här passar.
Vagt passar det kanske.
Ja, det är vackert i alla fall. Aurelius är alltid vacker att läsa.
En riktig etatist, men det är helt okej.
Ja då.
Kommer sånt också.
En ganska bra etatist.
Läs nu, Klaus.
Om sinnet är något vi alla innehar, då är det också förnuftet, ur vilket filosoferandet tar sin början gemensamt. Om detta är så är också orsaken som klargör vad som ska göras och inte göras gemensam. Om detta är så, är också lagen gemensam. Om detta är så, är vi alla medborgare. Om detta är så, är vi delaktiga i en konstitution. Om detta är så, är universum en form av samvälde. Marcus Aurelius, ja. Meditationer 4.
Ja. Mm. Jo, lagen och gemenskapen hänger ju på något sätt ihop, kan jag tycka.
Mm.
Jag tror att det här var det 73:e avsnittet av Radio Mises.
Och vi skriver 2016. Vi ser fram emot ett nytt härligt frihetligt år.
Här inne i studion är det frihetligt. Där utanför kan vi inte hållas ansvariga för vad som händer.
Nej, där får vi aldrig gå ut.
Vi låser in oss för alltid.
Det vore frihet.
Ja, det var allt.
Tack och hej för oss, vi hörs snart igen. Hej.
Tack och hej.
Detta avsnitt är klippt och mixat av CF Ljud. För klippning, mixning eller ljudförbättring, ta kontakt med cfljud@gmail.com.